God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är över andra Korinthierbrevet där som bibelförklaring är och vi har kommit till del 28.
Då är tiden inne. Välkomna till Andreaskapellet. Vi ska fortsätta med Paulus försvarstal, men vi börjar med att be. Herre, så tackar vi dig att vi får komma samman i ditt namn. Ja, mer än så, vi får vara i dig. Tack för att vi får vara inlämnade i dig. Att vi har blivit välsignade med hela den himmelska världens andliga välsignelser. Herre, öppna du våra sinnen den här stunden när vi vänder oss till dig och lyssnar efter ditt ord. Herre, öppna våra sinnen så vi kan förstå och lära känna dig allt bättre. Herre, vi tackar dig för att du är närvarande, för att vi har tillgång till ditt ord och att du verkar genom ditt ord och genom din heliga ande. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Jo, som sagt, vi är på Paulus försvarstal, alltså andra Korinthierbrevet 11. Och då har vi har väl börjat på vers 21, där 21b sa vi att där börjar själva talet. Och som ni kommer ihåg så kan man göra det på lite olika sätt, men då skulle det alltså vara prologen fram till och med 21a, så kommer nu då själva talet. Och det här är ju en jobbig passage för Paulus, därför att han tvingas ju att skryta med sina meriter. Han har ju anklagat sina motståndare för att de har gjort sig märkvärdiga och för att de skryter och de har sina rekommendationsbrev och de har kanske bra betalt. Jag vet inte hur mycket ersättning de fick i Korinth. Men Paulus har ju vänt det emot dem bland annat, och nu så sitter han där själv i samma båt motvilligt och måste inte bara försvara sig utan räkna upp sina meriter. Och det där är jobbigt för honom, och då väljer han att räkna upp sina svagheter. Och det är ju paradoxalt naturligtvis, men det bygger ju på den förutsättningen att Paulus menar att det är som så att när vi blir intagna i Kristus, då har vi blivit intagna i Kristus med allt vad vi är och har. Alltså inte, det är inte bara så att våran tro eller vår begåvning eller våra tillgångar står i till Guds förfogande, utan vi har ju gett hela vårt liv till Herren på gott och ont så att säga. Och när vi talar om att han bär våra synder och han har tagit våran skuld och så vidare, hur skulle han kunna göra det om vi inte är där med vår synd och med vår skuld? Så vi är ju förenade med honom helt och hållet. Och det här kunde inte motståndarna riktigt förstå eller smälta, utan de skröt ju mest med sina framgångar. Och då väljer Paulus som sagt att skryta med sina motgångar, med sina svagheter. För det är också så att det är ju i svagheten och i prövningarna som han verkligen får tillfälle att visa sin trovärdighet. Det är ju den svåra situationen som han predikar de goda nyheterna. Och då ökar ju trovärdigheten på det sättet. Samtidigt så framstår ju motståndarna då som alltså udden i deras argumentation, där de skryter med sina framgångar. Den är ju bruten. Det är väl ingenting att skryta när man har framgång så att säga. Men när man har motgång, då är det annorlunda. Och det är kännetecknet på en sann apostel, har vi sett. Och nu har vi då kommit till, jag tror vi hade gjort 21 och 22 och 23, där han då talar om härkomsten förra timmen. Och så hade vi precis börjat på verserna 23b till och med 25. Men vi får nog knyta an där och läsa ifrån 23b. Där skriver Paulus: jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Så under sådana omständigheter så har han varit mer Kristi tjänare än vad de andra har varit som bara skryter med sin framgång. Och här finns det då en sak som vi behöver ha klar för oss och som jag kanske redan har förklarat. Men ytterligare en sak som hör till den här förklaringen, då, den här paradoxen. Och det är ju det att Paulus uppenbarligen använder sig av en annan måttstock än vad de falska apostlarna gjorde. För de jämförde ju med sig själva och sinsemellan som hade haft mest framgång och jämförde sig med Paulus och vad han hade varit med om och inte varit med om. Men Paulus, han jämför sig med den korsfäste Kristus. Det är talet om korset, hans predikan om korset som är hans allt. Det är detta han är intagen. Och när han jämför sig med Kristus och ser på den historiska Jesus Kristus, då ser han ju att Jesus Kristus, han hade ingen lätt resa. Han hade också svårigheter. Han utstod mycket lidande, orättfärdigt lidande. Precis som Paulus. Och det här identifierar sig Paulus med. Och det här gör att precis som Kristus har fått del av Paulus och dina och mina lidanden, svårigheter till kortakommanden, så har vi fått del av Kristus. Alltså vi är förenade med Kristus. Vi får del av hans lidande. Vi delar Kristus lidandet med Kristus. Det vill säga det är i allmänt uttryck, det är motgångar och svårigheter överhuvudtaget. Men eftersom vi är inlemmade i Kristus så är det ju en delaktighet av Kristus också i det avseendet. Och jag vet själv att, kanske vi kommer tillbaka till det här eller ni kan höra mellan raderna i det som jag säger här framöver. För jag har själv reagerat på det tidigare att hur ska man förstå det här med vår delaktighet i Kristi lidanden? Hur kan jag säga att mina motgångar och svårigheter och anfäktelser och tillkortakommande och sjukdomar, att det skulle vara Kristus lidanden? Det har man inte vågat tänka fullt ut. Men Paulus tänker så fullt ut. Och han gör det inte därför att han så att säga jämför sina lidanden med Kristus lidanden utan därför att han är förenad med Kristus. Allt det som är mitt tillhör Kristus. Allt det som är Jesu Kristi förtjänst tillhör mig. Vi är fullständigt förenade. Vi är som grenar inympade i träd. Och det här är en verklighet för Paulus. Så han ser sina svårigheter och det är därför han skryter med de här motgångarna också. Han ser det som en delaktighet i Kristi lidanden. Och han har ju utsatts för väldiga prövningar som ni hörde när vi läste. Då har vi inte läst färdigt här alltihopa. Men det är på något sätt meriter i hans ögon. Och kännetecken på en sann apostel. Så allt det som står här ifrån vers 23 läste vi. Egentligen så fortsätter det sen till och med vers 29 för vi har lite till där. Det är också en beskrivning på sådan som Herren Jesus Kristus själv gick igenom. Och så är vi som sagt förenade med Kristus. Och det är också viktigt då att komma ihåg för att säga ännu mera. Och jag hoppas att det inte blir ännu svårare nu. Jag är inte säker på att det blir ännu lättare heller. Men det är alltså inte så. Det är inte så att jag är svag och han är stark. Utan det är så att jag är svag och stark. Och han är svag och stark. Vi är förenade i både svagheter och styrkor. Så tänk inte så när vi kommer till den där versen sedan. Tänk inte så att ja, men jag är bara syndig och jag är dålig och jag är utanför. Och Herren Jesus Kristus är den enda fullkomlig. Vi kan inte jämföra oss med honom. Nej, det är ju sant i en mening. Men det är också sant att vi är förenade med honom. Så att mina svagheter och hans svagheter, om vi nu kan tala om hans svagheter, hans motgångar, hans lidanden, är förenade. Så det är i honom så är jag både svag och stark. Och så har Paulus alltså en helhetssyn i denna förening med Kristus. Man skulle också kunna säga att detta Kristuslidande och uppståndelsen och förhärligandet, det är ett livsmönster för Paulus och för varje kristen. Så det Kristusmönstret som är ett lidande, död och uppståndelse, det appliceras, det tillämpas på ditt liv. Så dina lidanden och din död är inte längre bara ditt lidande och din död, utan det är lika mycket hans. Därför att han är närvarande hos dig. Du lider inte ensam. Du dör inte ensam. Du läggs inte i graven ensam, för han är med dig. Det är inkarnationens verklighet, hans närvaro. Och så här är vi inte riktigt vana att tänka, har jag en känsla av. Men Paulus är väldigt tydlig på det, va? Och därför kan han inom situationstecken skryta också med sina svagheter. Hans berömmelse är egentligen inte vare sig svagheten utan styrkan, utan hans berömmelse är Kristus. Han vill ju inte berömma sig. Men han säger som profeten Jeremia i det kapitlet innan här. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av Herren. Där ligger hans berömmelse. Att jag är förenad med Kristus, om jag får uttrycka det slarvigt, på gott och ont. Där ligger min styrka i honom. Så då ska vi se här vad det är för någonting som han räknar upp då för svårighet. Han säger, först så nämner han om hårt arbete. Och jag tänkte på det när jag gick igenom det här. Att det var ju inte bara den här kontroversen som han hade med korintierna. Att han inte tog emot ersättning utan han försörjde sig själv. Han var ju tältmakare, vi läser om det i Apostlagärningarna 18. Hur han försörjde sig själv där i Korint som tältmakare. Var ju på det sättet han träffade Priska och Aquila också. De var också tältmakare. Eller sedelmakare. Och de sadelmakare. Arbetade hårt. Men jag kommer att tänka på ett annat ställe som vi gick igenom när vi gjorde Thessalonikebreven. Det står så här nämligen i andra Thessalonikebrevet. Och då läser jag där i kapitel 3 ifrån vers 6. Och det är alltså, vad kan det vara nu då? Kan handla om något halvår innan han ens kommer till Korint. För han kom ju på andra missionsresan, så kom han genom västerut genom nuvarande Turkiet ända bort till Troas som ligger vid västkusten då. Och så kom han över till Makedonien, Filippi, Thessaloniki. Han mötte ju hårt motstånd. Och när han sedan skrev till församlingen i Thessaloniki så skriver han så här i tredje kapitlet vers 6. Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er. Vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt, natt och dag, för att inte ligga någon av er till last. Jag vet inte om ni minns det, annars så kan man ju gå tillbaka då till de bibelkommentarer som vi hade när vi gick igenom det där med de oordentliga. Men det var alltså de som inte arbetade. Vet att arbeta med sina händer eller att arbeta överhuvudtaget på det sättet i den hellenistiska kulturen ansågs ju inte riktigt fint. Utan det ansågs finare att ägna sig åt filosofi och att kunna liksom ha ett antal tjänare och slavar och så vidare. Va? Så man inte skulle arbeta med händerna. Och ändå förkunnare som kommer resande med evangeliet på det här sättet, han skulle ju helst inte arbeta. Och det fanns de i församlingen i Thessaloniki som inte arbetade. För det tyckte att sånt kunde andra syssla med. Dessutom var det ju så att snart skulle ju Herren Jesus Kristus komma tillbaka. Så då behövde man inte tänka på det. Och så kanske man utnyttjade den där allmänna generositeten som fanns i församlingen. Där ju alla skulle bistå och hjälpa varandra så att ingen skulle lida nöd. Alltså kanske det fanns till och med, om man uttrycker det lite slarvigt, vanliga människor arbetade som slutade arbeta för de kunde leva då på att andra delade med sig. Och det här går ju Paulus strängt emot i Thessalonikebrevet. Och det hänger ihop med att evangeliet och tron på evangeliet inkarneras. Alltså vi tas ut ur världen när vi blir kristna. Men det betyder att vi tas ut ur synden och mörkret och det som är bortvänt ifrån Gud. Men vi tas ju inte ut ifrån skapelsen. Vi tas ju inte ut ifrån de livsförutsättningar som råder i en fallen värld. Och Paulus var mån om, och det var Herren Jesus också, att det som förmedlades ifrån himmelen genom evangeliets ord, det skulle ju inkarneras, det skulle ju komma till uttryck i gärning. De borde ju arbeta ännu mer. I allt vad ni företar er, så gör det som om ni gjorde tjänst inför Herren Jesus Kristus, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Och i den meningen så var det ju också riktigt att Paulus avstod ifrån ersättning. Alltså han satt en ära i att se till att den nåd han hade tagit emot förvandlades till konkreta arbetsuppgifter, konkret arbete som kunde komma andra, bli till andras välsignelse, samtidigt som han försörjde sig själv. Så det var inte bara den där kontroversen med dem i Korint, att han inte tog emot ersättning, utan det fanns ganska många skäl. Vi har gått igenom det här tidigare när vi pratade om insamlingen, men här får vi då alltså ytterligare skäl att han har arbetat hårt, därför att han satt en ära i att evangeliet ska förverkligas i handling och för att han inte skulle ligga någon till last. Så det är det första som nämns här i vers 23b. Och sen så säger han att han har suttit i fängelse, fått hugg och slag i överflöd och ofta svärt i livsfara. Av judarna har 5 gånger fått 40 gisselslag. Och då när jag läste det, jag har 5 gånger fått gisselslag, 40 slag som på ett när. Alltså bakgrunden är ju, om ni vill så kan ni läsa det, 5 Mosebok 25. Där står i vers 1 till och med 3. 5 Mosebok 25, vers 1 till och med 3. Om en tvist uppstår mellan män och de kommer inför rätta, om man där dömer mellan dem, ska man fria den oskyldige och fälla den skyldige. Om den skyldige förtjänar spöstraff ska domaren befalla honom att lägga sig ner och under sin övervakning låta honom få det antal slag som svarar mot hans brott. 40 slag får man ge honom, inte mer, för att din broder inte ska bli vanärad i dina ögon om man fortsätter att slå honom ännu mer. Det där är ju den gamla urlagen, så att säga, tillämpningen då ifrån Moselag. Och jag lägger märke till att det står att han ska inte få 40 slag som på ett när, utan han ska få det antal slag som svarar mot hans brott. Alltså det kunde vara mindre. Men när jag läser här, och jag ska säga det också, att på Paulus tid så tillämpades inte den där lagen bokstavligt. Glöm det. Det är när vi kommer till romarna sen som det inte tillämpades bokstavligt. Här handlar det ju om den judiska lagen. Här var det ju judarna som stod för det här straffet. Och står det alltså att Paulus har straffats på det sättet inte mindre än 5 gånger. Och jag vet inte om ni har sett den här filmen The Passion of the Christ. Och den misshandel som Jesus utsattes för, alltså i fruktansvärd misshandel, och där piskades ju han med 40 slag som fast på ett när. Och då är det ju en reppiska med flera stycken repändar, så var det benbitar längst ut som trängde in i huden, så att när man drog så slets ju ryggen upp. Och det var inte helt ovanligt att de som piskades på det sättet faktiskt avled under behandlingen. Och om det var så, det fanns också i lagen, att om det var så att någon dog under den här gisselslagen, så gick den som slog fri. Så att det var inte förenat med någon fara för den som slog. Och det här är en fruktansvärd behandling, och jag ser liksom framför mig det här hur Jesus misshandlades. Och så läser jag att Paulus har gått igenom det 5 gånger. Och så tänker jag att han började sin första missionsresa kanske år 48. Och det här är skrivet år 55 förmodligen. Det handlar alltså om en 6-7 år. På 6-7 år har han gått igenom det som vi läste här. På 6-7 år har han 5 gånger gisslats med 40 slag på ett när. Alltså, jag förstår ju på en gång, det finns inte en möjlighet att hans rygg någonsin läkt ihop. Han måste ha gått alltså med en ständigt blödande rygg eller sönderslagen rygg. Och det står när han ska gå in i Korint då första gången, att han går in i svaghet. Det känner ni igen. Och ordet för svaghet på grekiska är asteneia. Och det är ett lite flytande ord, som man vet inte den exakta betydelsen. Men till 90% kan man säga att det handlar om fysisk svaghet. Och det är därifrån spekulationerna kommer om ifall Paulus hade varit, om han hade någon sjukdom eller så, va. Men jag ser ju nu att asteneia, att han var fysiskt, och han var ju sönderslagen. Han kanske inte ens kunde mer än nätt och jämnt ta sig för egen maskin från Aten till Rom. Eller från Aten till Korint. Och det här har han alltså som sagt gått igenom 5 gånger. Det finns en vers som jag har tänkt på i Saltaren 129. Som jag har tänkt på i profetiskt ljus. Som att handlar den om Herren Jesus. Men plötsligt så ser jag att det kanske handlar om lika väl om Paulus. 129 vers 3. Det är ju en vallfartssång. Stor nöd har de vållat mig alltifrån min ungdom, så ska Israel säga. Stor nöd har de vållat mig alltifrån min ungdom. Ändå blev de mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig och så vidare. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Jag vet att Kari läste för ett antal år sedan. Nu kommer jag inte ihåg namnet. Men det finns alltså en roman på svenska. En av de där romanerna kanske var på 300-400 sidor. De är utgivna på Libris. Handlar om Jesus som Guds son. Men det finns en som handlar om Paulus. Och hon läste den för många år sedan. Och hon läste högt vissa bitar för mig. Och då kom jag ihåg att hon läste om hur Paulus satt där och höll på med sitt tältmakeri och hur de baddade hans rygg och smorde in den på olika sätt och så där. Han var sönderslagen. Det är en bok som jag tyvärr inte kommer ihåg vad han heter, men undrar om det inte bara heter Paulus. Och ser ni den eller får tag på den, så läs den gärna, för det får man en bra bild av Paulus och hans resor och hans liv. Det får vi ju här i skriften också, men det är annorlunda läsare som i romanform. Sen så står det här vidare, 3 gånger har jag blivit piskad med spö. Det är skillnad alltså, och det är den romerska bestraffningen. Då hade man oftast träspö. Och då fick man lägga sig ner på marken och så slog man då med det där träspöet. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 16 utspelar sig ju kronologiskt tidsmässigt innan han kommer till Korint. För det är ju 18 kapitlet han kommer till Korint. I det 16 kapitlet där har han då kommit till Makedonien. Det är det första gången då han kommer till Europa. Så kommer till Makedonien, och i vers 11 så kommer han till Filippi. Och så står det att han och Silas sätts i fängelse. Och i vers 22 läser jag: folket gick också till angrepp mot dem. Och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sån befallning satt han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Och sen läser man också, det var det som jag antydde här innan, men som jag bet mig själv i läppen. Det står i vers 37, eller 36. Fångvaktarna framförde detta till Paulus och sa: domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom nu ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem: de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan, fast vi är romerska medborgare, och de har kastat oss i fängelse och så vidare. Man hade alltså inte rätt att piska romerska medborgare utan en giltig rättegång innan. Men det var den regeln som man släppte på lite här och där. Så det kunde inträffa, och det inträffade för Paulus del att han piskades och försilas, och det inträffade också vid flera andra tillfällen. I första Thessalonikerbrevet, som ju är skrivet då också innan Korintherbreven, där står berättat om det här i andra kapitlet. Första Thessalonikerbrevet 2, i vers 2, där skriver Paulus: tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi. Det var ju det vi läste om i Apostlagärningarna 16. Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Och så vidare. Så det är ju ett uppenbart, både från Apostlagärningarna, Thessalonikerbreven, Korintherbreven, det finns på andra ställen också, att det här som han räknar upp i andra Korintherbrevets 12:e kapitel verkligen har hänt. Och det har hänt gång efter annan. Jag tror inte att vi behöver läsa mera där just nu. Möjligtvis att vi skulle kunna titta också Romarbrevet 15. Jag har ett antal bibelställen här där det talas om hur Paulus misshandlas. I Apostlagärningarna, jag räknar upp det bara. Apostlagärningarna 9:23, 9:29, 13:50, 17:5 och 17:13 och 18:6. Alltså alla de bibelställen som jag räknade upp nu är innan han kommer till Korint. Det har skett alltså mellan år 48 och 51, på 3 års tid. Det som jag räknar upp. Och vi vet ju det från att eftersom vi har läst Bibeln tidigare, så att Paulus misshandlades och fick fly liksom från ort till ort. Men man kanske inte har stannat så länge och tänkt på vad det egentligen innebar. Men så här var det, och ändå så samlade han mod för att fortsätta att predika om Herren Jesus Kristus. Romarbrevet 15:31 sa jag. Vi ska se vad det står där också. Jo, 15:31, då är han i Korint. Efter att han skrivit andra Korintherbrevet så reser han ju ner någon månad senare till Grekland, där han stannade 3 månader, och där är han i Korint, och därifrån skriver han Romarbrevet. Så det är alltså kanske knappt ett halvår efter att han skrivit andra Korintherbrevet. Och då är han i Korint, och där skulle han ju då ta de här insamlade medlen, och så skulle han resa till Jerusalem med pengarna. Men innan han gör det så skriver han Romarbrevet. Och förresten, vi kan titta, håll kvar fingrarna där i Romarbrevet 15, men titta i Apostlagärningarna 20. Där står nämligen det som jag sa. I Apostlagärningarna 20 så står det då att han kommer ner till Grekland. Där uppehöll han sig 3 månader i vers 3. Apostlagärningarna 20, vers 3. Och under de 3 månaderna skriver han Romarbrevet. Och han ska alltså ta insamlade medel och resa till Jerusalem. Men, står det i Apostlagärningarna, då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien, bestämde han sig för att resa tillbaka till Makedonien. Så han hade alltså hot i Korint och var tvungen att ändra resväg. Och det står också när han skriver Romarbrevet 15, vers 31. Då skriver han till församlingen i Rom: be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror, och att den hjälp jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Be att jag blir räddad från dem, alltså när han kommer dit. Han levde med ständig dödshot, så att säga. Ständig risk för att bli misshandlad. Det skedde ju regelbundet under hela hans tid. Det står också då tillbaka till andra Korinthierbrevet 11. Det står ju då också en gång har jag blivit stenad. Vi behöver inte slå upp det, men ni kanske kommer ihåg det. Det var på första missionsresan, alltså år 48. Då kommer jag inte ihåg vilken plats det var, men måste ha varit där någonstans i Galatien då. Där står det att han blev stenad och de drog ut honom utanför staden i tron att han var död. Ni känner igen det, va? Det skedde, en gång blev jag stenad, skriver han här. Det var alltså den gången. Så det som räknas upp här är sannoliken sånt som han har varit med om. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Och man kan verkligen säga det som står där i vers 26. Vi ska komma dit strax. Men där står det ju. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän. Det var det han som sagt var, levde med hela tiden. Tre gånger har lidit skeppsbrott. Det som räknas upp här är alltså när det som har hänt så långt fram tills hans vistelse i Korint. Sen vet vi från apostlagärningarna att det här fortsätter. Så att det här är exempel på meriterna så långt. Men det kommer mera efter att han har lämnat Korint. Till exempel det där skeppsbrottet som talas om i Apostlagärningarna 27. Då är han ju på väg. Då har han ju avslutat till missionsresan och är på väg till Rom som fånge. Det finns inte med här då, för det inträffar ju som sagt var senare. Och här har då ett antal bibelställen som man skulle kunna slå upp. Jag bara läser upp de bibelställen. Jag tror inte att vi tar oss tid att slå upp det. Men det framgår av apostlarna att han ofta färdades på floder och hav. Kapitel 13, vers 4, vers 13. Kapitel 14, vers 25 och följande. Kapitel 16, vers 11. Kapitel 17, vers 14 och följande. Kapitel 18, vers 18 till och med 22. I andra Korinthierbrevet 2, 3 och 7, 5 antyds även andra sjöresor. Så han hade verkligen rest med båt. Båt var ju faktiskt det vanligaste. Det var ju inte bara Paulus, utan det var ganska allmänt känt att när man reste som resesällskap så hade man ju ofta, reste man ofta i grupp, och man hade också säkerhetsvakter med sig, för att det var ju vanligt med rövare, särskilt när man färdas genom oländig terräng och genom bergen och så kunde man bli rövad på och misshandlad. Så det var inte ovanligt, och därför så var det många som företrog att åka med båt genom Medelhavet. Men det var ju inte alldeles riskfritt, som ni vet. Och båtarna på den tiden var väl inte sådana som båtarna är på vår tid. Det var bräckliga farkoster. Så att om det blåste upp så var det förenat med livsfara. Under vintern så försökte man att inte resa överhuvudtaget. Det står så här då. Vi tar vers 26 till och med 29. Så vi gör färdigt den här meritlistan. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Så här räknar han upp då floder, rövare, landsmän, hedningar och så vidare. Så slutar han med en sorts triad. Det står att han är utsatt för faror bland städer, öknar och hav. Liksom, det är en triad, en uppräkning, en tre stycken som räknas upp som har samhörighet, städer, öknar och hav. Och så kulminerar den där uppräkningen. Och ser ni hur det kulminerar? Det kulminerar med orden faror bland falska bröder. Det är liksom det värsta. Och det är inte svårt att tänka då på de här falska apostlarna i Korint, att det är de som han avser, många av dem som han skriver till. Och så står det då att han hade den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna som han ju lever med. Nu hade de ju inte möjligheter till kommunikation och information på samma sätt som vi har i vårt kommunikationssamhälle. Men inte desto mindre så har vi ju förstått i relationen till Korint att han var väl informerad. Vi har ju talat om att det var 5 brev till Korint. Och han har väl kanske fått själv lika många brev också. Plus att Timoteus reste fram och tillbaka. Och Titus reste fram och tillbaka. Silvanus och de andra hade ju kommit till Paulus i Efesus. Så det var ju ständigt informationsflöde. Så de var förmodligen mycket bättre informerade än vad vi tänker oss. Och om det var på samma sätt i förhållande till de andra församlingarna, så kan man ju förstå att Paulus och hans medarbetarlag, de hade full gärning bara att lyssna på alla som kom och berättade. Och så skulle de skicka tillbaka då brev. Han har ju säkert skrivit ett antal brev som inte finns kvar. Va? Vi får vara glada för de 13 som finns. Men det skulle förvåna om man har skrivit 13 till. Eller ännu fler. Och många kanske personliga hälsningar, muntliga hälsningar. Och människor som han har pratat direkt med. Så varje dag så lever han med i olika skeenden som pågår i alla de här församlingarna som har grundats under hans missionsresor. Det här är ju han har grundat ganska många församlingar när vi har kommit så här långt. Och så skriver han om sitt engagemang. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Och där ska vi göra en liten kommentar. Utan att jag blir upptänd av iver. I Bibel 2000, där står det: jag prövas som i eld. Så att det grekiska texten här är tvetydig. Därför att antingen så syftar den grekiska texten det här att han blir upptänd. Antingen syftar det på att han är upptänd i sitt engagemang för de här församlingarna i alla de här relationerna. Eller också så syftar det på att han blir upptänd av vrede i förhållande till allt det här motståndet som han har mött. Alla de här motståndarna som vållar honom lidande. Och där kan man väl säga att Bibel 2000 är ganska lyckad på det sättet att där finns det utrymme för båda de tolkningarna. Jag prövas som i eld. Och då tänker jag på det han skriver till församlingen i Korint i 3:e kapitlet där. Ni kommer ihåg det där som vi brukar associera med skärselden, men som inte handlar om skärselden. Där det står att vars och ens verk ska prövas som genom eld. Det är kanske det som sker med Paulus här. Att han upplever att hans verk prövas så som genom eld. Vi vet inte, men han säger ju på flera andra ställen att man ska liksom rannsaka sig själv, man ska pröva sig själv och man ska inte äta mat om det blir ens broder till fall och man ska tänka på de som är svaga i tron så att de inte faller ifrån. Alltså ska man leva i den här självrannsakan. Det är en prövning så som i eld för Paulus. Kanske är det så. Och då har jag en förslag på översättning till av samma mening. Och det är Bo Giertz som översätter: vem kommer på fall utan att jag blir bränd? Så hur det nu än är, om det syftar på hans engagemang för medbröder och medsystrar eller om det är hans vrede i förhållande till motståndarna, i båda fallen så brinner han. Det kan ju kanske vara till och med så att det ska vara medvetet tvetydigt. Att det ska syfta på båda möjligheterna. Sen kommer vi då till verserna 30 till och med 33. Alltså resten utav kapitlet. Ja, det är inte resten utav talet, men det är resten utav kapitlet som vi har det här. Då skriver han: om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Herren Jesu Gud och Fader som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger. I Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig. Och från en öppning firades jag ner i en korg ut efter muren och undkom honom. Så han fortsätter här att berömma sig utav sina svagheter. Och som sagt, svagheter här heter på grekiska asteneia, det sa jag förut. Och det syftar framförallt på fysisk svaghet. Och jag tror allt mindre på att det handlar om att han skulle ha en sjukdom, typ epilepsi eller ögonsjukdom. Det har funnits sådana spekulationer. Vi kommer till det förresten när vi kommer till törntaggen i köttet här lite längre ner. Utan jag blir mer och mer övertygad om att han är misshandlad helt enkelt. Ständigt och jämt utsatt för misshandel. Fysiskt svag är ju ett understatement om man läser det på svenska. Men på grekiska asteneia så är det ett starkt ord. Ett starkt ord, asteneia. Så han kan berömma sig utav sin svaghet och att han verkligen var svag efter de här misshandlingarna. Det kan man förstå. Herren, Jesu Gud och Fader som är välsignad i evighet vet att jag inte ljuger. Och det hör ju också till Paulus förståelse utav hans relation till Gud. Det står så här i 5:e kapitlet. Läser det också. Det här har vi tittat på tidigare. Men i 5:e kapitlet vers 11 så skriver han: då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor, men för Gud är det uppenbart hur dana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi bekänner våra synder och vi säger att vi ska leva öppet inför Gud, och allt annat är ju faktiskt rätt så dumt, om jag får säga det rakt ut. Gud känner ju oss precis sådana som vi är. Jag tänker ibland på när i paradiset, när Adam och Eva har syndat och så kommer Herren Gud där gående i paradiset, så springer de och gömmer sig. Och vi känner igen beteendet. Man springer och gömmer sig. Men hur dumt är det inte? För att inte säga dubbelfel när Herren Gud sedan frågar Adam: vad har du gjort? Och så säger han inte vad han har gjort, som om Gud inte visste om det. Men Gud vet hur bräckliga vi är. Han vet hur dana vi är också efter vår kötsliga natur. Och Paulus är ändå trygg med det. Det är till och med så att det är en välsignelse att Gud känner oss helt och fullt. Det är en välsignelse att vi inte behöver springa och gömma oss för Gud. Det är en välsignelse att vi inte behöver dölja saker och ting för Gud eller för oss själva. Det är som det är. Och just sådana som vi är Kristus närvarande. Med hela sin försoning. Med en gränslös kärlek. Och han lyfter oss just sådana som vi är, med våra svagheter, med våra tillkortakommanden. Och vi är förenade med honom. Så att våra tillkortakommanden, våra misslyckanden blir hans misslyckanden. Han bär ju dem. Han bär oss i vår svaghet. Det här visste Paulus, och därför kunde han ju lätt skriva att han inte ljuger. Gud vet att jag inte ljuger. Och han räknar upp sina svagheter som på det här sättet, hur han har blivit slagen och hur han har lidit skeppsbrott och hur han har lidit faror från landsmän och så vidare. Allt under arbete. Gud vet att jag inte ljuger. Det har ju varit på det här sättet. Sen tänker jag också på det som står där i vers 31, alltså själva formuleringen. Herren, Jesu Gud och Fader. Där är det ju uppenbart det som diskuteras i våra dagar. Nämligen, är Jesus verkligen Guds son? Ja, men då har man ju hamnat utanför kristen tro om man börjar prata i de termerna. Herren, Jesu Gud och Fader. Och även om treenigheten så som dogm inte liksom är fastslagen, för det sker ju sedan ett par hundra år senare, så finns ju treenigheten i skriften. Ni vet att det finns de som säger att inte treenigheten finns i skriften. Men det gör det ju, det är ju bara att läsa innantill. Det står i första kapitlet: nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Herren är ju det gudomliga namnet på Jesus Kristus. I andra kapitlet står det också, vers 21 har jag skrivit där. Det kan ju inte stämma. Nej, första kapitlet där är vers 21, ja. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Så här har vi både Kristus och Gud och anden i samma versar. Fjärde kapitlet. Där står det i femte versen: vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa det, ljus ska lysa fram i mörkret. Det är ju Gud fader själv i skapelsen. Alltså där finns treenigheten också. Det finns ju i den sista versen i andra Korintherbrevet: vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Så fick vi det sagt också. Sen så finns det en intressant vers här som jag tycker är lite extra intressant. Ja, alltså, i Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig. Och genom en öppning firas jag ner i en korg ut efter muren och undkom honom. Det här med att Paulus skulle lida så mycket, få så mycket motstånd och lida sån förföljelse, det var ju förutsagt av Herren redan när han kallades. Vi behöver inte slå upp det heller, men ni kommer ihåg hur det gick till. Att när han är på väg till Damaskus för att fängsla kristna, så möter den uppståndne Jesus honom. Han faller till marken, han blir förblindad. Och sen så står det att förflytta scenen så att man ser hur en Herrens ängel kommer till Ananias. Och till Ananias säger Herrens ängel att han ska gå och lägga sina händer på Saulus som då ska få sin syn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det var Ananias som fick höra det. Men först därefter så får Paulus veta att han ska bli en hedningarnas apostel. Och just för att han ska bli hedningarnas apostel så kommer han att få lida mycket förföljelse. Så det här var Paulus införstådd med. Och det här är väl en av de första händelserna, nämligen när han, innan han har blivit uppplockad så att säga av apostlarna i Jerusalem, innan han har blivit profet och lärare i Antiochia, så predikar han ju åtminstone 3 år i Arabien. Och det var då det hände att han i Damaskus, som ju då ligger i norra Arabien, ligger i Syrien kanske du säger, men det är det här som är själva grejen i min lilla personliga tes som några av er har hört. Men ni ska få höra den igen i sådana fall, och de flesta har inte hört den. Men det var ju så att när vi tänker på Arabien och att Paulus var i Arabien, så har vi ett frågetecken. För vi tänker Arabien på den saudiarabiska halvön. Men det heter ju inte Saudiarabien för intet. Utan Arabien på den här tiden sträckte sig upp genom Jordanien och ända upp till Syrien. Så Damaskus låg i Arabien, men i norra Arabien. Och när Paulus därför säger att han har befunnit sig 3-3,5 år i Arabien och predikat innan han så att säga blev upplockad av apostlarna, så har han alltså rört sig i södra nuvarande Syrien och nuvarande Jordanien, öster om Jordan. Och här talas det då om Aretas, kung Aretas. Och kung Aretas var nabatierkonung. Och nabatierna, det var alltså ett nomadfolk. Eller ja, från början var det ett nomadfolk, men de hade sitt fäste i en stad som heter Petra. Och som ligger i södra Jordanien. Och det var en stor stad vid den här tiden. Och den låg strategiskt på det sättet att när handelskaravanerna gick mellan Egypten och Assyrien, eller vad det nu hette där uppe på den tiden, Mesopotamien och de, alltså tvåflodslandet. När karavanerna gick där så kunde man antingen färdas kustvägen efter Israels kust, eller så kunde man färdas öster om Jordan igenom nuvarande Jordanien. Det var de två handelsvägarna som fanns. Och då var man tvungen att passera det område som nabateerna kontrollerade. Och där var det, de var, blev bofasta där i Petra. De har en fantastiskt stor utbyggd stad som är utgrävd nu som man kan gå och se. Turistmål. Och där hade de ju tullar och där kunde de då förtulla de här handelskaravanerna. Så de levde gott på det. Och han som var kung där hette Aretas. Och nu är min tes här då, för att komma till den, att om Paulus predikade i Arabien i 3-3,5 år, så vore det ju märkligt om han inte har varit i Petra. Jag är ganska säker på att han har varit i Petra. Finns ingen text om det. Men det vore underligt om han inte hade varit det. Och kung Aretas är nämnd här. Så det, kung Aretas, han var under den här tiden. Nu var det visserligen i Damaskus som Paulus fängslades, eller de fick fira ner honom. Men det skulle inte förvåna mig om man i utgrävningarna i Petra, jag har inte kontrollerat om det kanske redan är så, om man skulle kunna hitta alltså lämningar efter en kristen församling. Och då har Paulus grundat den. Men det här är som sagt var mina egna spekulationer. Och jag har inte fått det bekräftat på något sätt. Men det vore roligt om det blev bekräftat så småningom. Det är inte omöjligt. Det står ju det i Galaterbrevet 1. Om det står om det här med Arabien. Det står Galaterbrevet 1, vers 17. Det är då, alltså efter att Paulus har blivit omvänd. Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig. Utan jag begav mig till Arabien. Och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas och så vidare. Så han hade varit igång och tydligen också varit utsatt för motstånd och förföljelse redan innan han blev en offentlig kristen missionär. Så som vi har honom i Nya testamentet. Så där har vi gjort då 11:e kapitlet. Nu är det ju så, vet ni, i grundtexten så finns det ju inte kapitel och versar, utan här fortsätter det bara i ett svep. Så man ska inte stanna och ta paus där mellan 11:e och 12:e kapitlet, utan här fortsätter direkt in i 12:e kapitlet. Och där i 12:e kapitlet, som fortfarande är så att säga huvudkroppen i det här talet, det sträcker sig till och med vers 10 innan epilogen kommer. Där i 12:e kapitlet så börjar han då tala om syner och uppenbarelser. Och det är då det tredje argumentet. Han har ju en tes och han har argument i sitt försvarstal. Och tesen som är i 11:e kapitlet vers 5 var det, va? Är ju den att han inte är underlägsen dessa väldiga apostlar. Och sen har han 3 argument. Han är inte underlägsen i vers 6 när det gäller kunskap, alltså gemenskapen med Gud. Kunskap är inte intellektuell kunskap i första hand. Det är väl det också, men det är framförallt att lära känna Gud. Det är ju hjärtats kunskap, en hjärtats gemenskap. Han står inte efter de väldiga apostlarna när det gäller kunskap. De som skröt med sin mänskliga visdom, sin världsliga visdom och sin intellektuella och retoriska begåvning. Det där gav ju inte Paulus särskilt mycket för. Utan han hade ju gemenskap med Gud på ett annat sätt. Även om han inte stod långt efter dem när det gällde vältalighet och så heller. Så var det ändå inte det som var det viktiga. Och det andra argumentet, det var ju det att det kan knappast vara en synd att jag har arbetat och slitit och försörjt mig själv. Hur kan ni ha mage att anklaga mig för att jag inte tagit emot ersättning? Det kan väl inte vara någon synd? Och så kommer då det tredje argumentet, och det är vi framme nu då i 12:e kapitlet. Nämligen syner och uppenbarelser. Och då börjar han med orden, jag måste berömma mig, eller som det står i Bibel 2000, jag är tvungen att skryta. Och det ville han ju som sagt var inte gärna göra. Men det här med syner och uppenbarelser, det stod ju väldigt högt i kurs i bland de här falska apostlarna. Det var ju jätteviktigt. Och i en av kommentarerna minns jag så skrev man bland annat så här, att för Paulus var ju detta med att det var historiska händelser. Alltså att Jesus hade förkunnat som en sann människa, att han hade vandrat med oss, att han hade lidit, att han hade dött försoningsdöden på Golgata kors. Allt det här, att det är historiska händelser. Det är inte tankekonstruktioner. Det är ju händelser vi talar om. Det var ju viktigt för honom. Och likaså när det kommer till uppståndelse från de döda, att den var kroppslig. Det var inte tomt prat om någon själ som fladdrade omkring, eller hur man nu föreställer sig det hela. Utan det här var ju påtagligt och kroppsligt. Men för motståndarna var det inte på det sättet. Och eftersom motståndarna knappast hade någon direkt relation till den historiska Jesus Kristus, och inte var övertygade om någon kroppens uppståndelse. Alltså om man reducerar det historiska och det kroppsliga, då blir ju detta med syner och uppenbarelse så jätteviktigt. Och så jättemärkvärdigt. För det var ju vad de hade. Men Paulus, vad skriver han om sina syner och uppenbarelser? Jo, han skriver att han måste berömma sig av dem, om än till ingen nytta. Det hade ingen betydelse för honom, synerna och uppenbarelserna. Därför det viktiga är inte vilka syner och uppenbarelser han har haft, utan det viktiga är vad den historiska Jesus sa, vad han gick igenom, vad som hände och vad det betyder. Och uppståndelsen från den döda då, som bevisar att Gud har godkänt försoningsverket, och som också är vårt hopp, att så som han har uppstått och lever, så ska också vi uppstå och leva tillsammans med honom. Det var det viktiga. Så Paulus, han har flera skäl till att inte vara särskilt stolt över eller känna sig lustfylld när han ska berätta om det här. Det liksom leder tankarna fel, va? Och det leder ju tankarna fel hos motståndarna också. Och inte desto mindre så måste han ge svar på tal. Och då väljer han att tala som en dåre. Och det får vi nog komma tillbaka till nästa gång, för vi kan inte börja på det nu, för nu är tiden ute. Men när han sitter då i samma båt som dem och ska liksom berätta om sina syner och uppenbarelser, så väljer han att tala som en dåre. Och han väljer också att tala i tredje persons singular, så han säger, jag vet om en man som, och så vidare, va? Han tycker det är så pinsamt, alltså så jobbigt. Har ju ingenting med saken att göra, vilka syner och uppenbarelser han haft. Men det kan ni komma ihåg. För det är ju sånt som man kan höra i våran New Age-tid också. Att det här med syner och uppenbarelser och meditationer och yoga och horoskop, det är så väldigt angeläget och viktigt. Nej, det är inte särskilt viktigt. Det som är viktigt är vad Herren Jesus Kristus har gjort, vem han är och vad han gjorde. Och att han gjorde det för oss. Och att det som vi tar emot genom evangeliet, att det får förverkligas i praktisk handling. Det är det viktiga. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över andra Korintherbrevet, och det här var del 28. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio, och jag som varit producent och tekniker för programmet, Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat.